På vad Gud kan göra. Jag tänker att jag tar en liten fokusbön innan jag predikar. Var gärna med. Tack Herre för att du är här precis nu. Hjälp oss att lägga bort det som stör, som kan vara i vägen för att höra dig tala in i våra hjärtan. Både roliga och jobbiga saker, Gud, ber vi att vi ska kunna lägga åt sidan för att kunna lyssna på dig. Och vi ber så i Jesu namn. Amen. Yes, vi är ju som sagt någonstans mitt i sommaren och det är ju ganska skönt, eller hur? Tycker jag i alla fall. Det här är lätt den bästa årstiden enligt mig. Det enda som stör lite det är att det inte spelas någon hockey på sommaren. Annars är det den absolut bästa årstiden. Sommaren passar mig väldigt bra. Och för många av oss är det här ett tillfälle att koppla av. Semester är antagligen ganska välkomnat för många. Både efterlängtat och skönt. Och förhoppningsvis får vi chansen att varva ner lite och släppa pressen från vardagen. Och komma bort lite från det som har blivit en av vår tids största folksjukdomar, nämligen stressen. Och då tänkte jag att vad kan vara bättre än att på sommaren när vi kan få lite distans från det här med press och stress förhoppningsvis kunna ta en liten stund och prata om det, om just stressen. Och vad det är för någonting och hur Gud ser på det här med stress. Å andra sidan så kanske det inte alls är så att sommaren är en bortkoppling av stress som man hade hoppats på. Istället kommer det annan press som handlar om att man ska hinna uppleva så mycket som möjligt och kunna ha en lika bra sommar som alla andra på Facebook verkar ha. Så oavsett om du befinner dig någonstans mitt i stormen eller i slutet av den eller precis innan den här stressstormen, så tänker jag att hoppas jag att det här kan vara lite nyttiga tankar för dig i den här predikan. Och jag tänkte kalla det här för sommartankar om stress helt enkelt. Den kristna Nobelpristagaren Sir John Eccles beskriver sambandet mellan kroppen och själen på ett intressant sätt. Han menar att det är som en person som spelar ett piano. Där pianot är kroppen och pianisten är själen. Om pianot är trasigt eller felstämt så kommer musiken att låta dåligt oavsett hur bra pianisten är. Och likadant tvärtom, om pianisten är dålig så kommer pianot, musiken, att låta dåligt. Så till exempel när Emma sätter sig och spelar på pianot då låter det ju bra. Men om jag sätter mig där istället, då låter det ju mindre bra. Och det är väl anledningen till att jag står här kanske, att Emma sitter där. Det jobbar ju bara att Emma ska kan också predika, för det ska hon göra senare i sommar. Men så är det. Inte alla var bra på allt. Men ni förstår poängen, tror jag. Vårt inre och vår kropp är starkt sammankopplade, som pianot och pianisten. Och det finns egentligen ingen tydlig skillnad mellan de två. Det finns en sån där test man kan göra för att uppleva det här på riktigt. Och det har visat sig att om jag skulle be er att föreställa er att ni biter i en citron just nu, då skulle man automatiskt börja dregla. De flesta människor. Inte massor förstås, jag skulle inte säga. Men lagom mycket. För att någonstans så rör det mentala vid nerverna och framkallar den här då. Men om du känner att det inte passar just nu och börjar dregla så kan du vänta med att testa tills du kommer hem, tänker jag. Men det kanske främsta sättet som vi upplever det här kopplingen mellan kroppen och själen, det är i vardagen det som vi kallar för stress. När vi känner oss stressade över någonting. Och jag tror att känner stress är rätt ord att använda. För det är inte så att vi bara tänker stress, utan vi känner stress i våra kroppar. Det är någonting vi upplever. Någonting vi verkligen känner. Men det finns såklart bra stress. Bra stress, det är den här lilla energiboosten som du talar om för dig att det är dags att gå upp nu. Det är dags att komma upp på morgonen. Det är bra att komma i tid till jobbet eller till kyrkan eller till skolan. Barnen behöver frukost. Du behöver frukost. Till och med ger den lilla energin tanken att gör det som är rätt. Du bör göra det som är rätt i den här situationen. Inte bara det som är själviskt, utan du bör göra det som är rätt i en situation. Den här energin som säger att om du inte gör det här så kommer det bli konsekvenser. Det är bra stress. Den för oss framåt i rätt riktning. Men jag tror att vi alla också har upplevt negativ eller dålig stress. Det är precis den här sortens överdriven stress som vi också känner i våra kroppar. Och sån stress tror jag att vi behöver vara vaksamma över. För den har potentialen att föra oss bort ifrån Gud. Men det kan också vara en inbjudan till Gud. För det här handlar inte bara om terapi. Det handlar inte bara om att vi ska må bättre. Gud är faktiskt intresserad av vår stress. Och i sitt ord så har han valt att prata om det. Vi kan läsa: låt inte era hjärtan oroas. Det var det Jesus som sa. Och han sa det här i en speciellt jobbig period för lärjungarna. När de börjar förstå att Jesus kanske ska lämna dem. Låt inte era hjärtan oroas. I sin bergspredikan säger Jesus: bekymra er alltså inte om morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Och så har vi såklart Paulus i Filipperbrevet som skriver: bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön. Så Gud och Bibeln bryr sig om vår stress och vår oro, eftersom det tenderar att antingen leda oss bort ifrån Gud eller till honom. Men om vi ska acceptera den här tanken då, att det här kan vara en inbjudan till Gud, så tror jag att det är bra att vi först skaffar oss en definition eller tänker igenom vad stress är för någonting. En forskare inom det här området har sagt följande: stress är ett resultat av den betydelse vi ger till olika situationer och händelser i våra liv. Alltså stress är ett resultat av den betydelse du och jag ger till olika händelser i våra liv. Låt oss säga till exempel att en uppgift du har fått har gått dåligt. Ska jag ta ett eget exempel, så kanske efter den här predikan att jag inte känner att jag fick inte alls fram det jag ville säga. Det var inte alls så bra det här. Eller du kanske har ett annat exempel från jobbet eller från skolan där du känner att det här gick inte som jag hade tänkt mig. Och så kanske någon kommenterar på det och så känner vi någonting, eller hur? Då upplever vi någonting. Kanske inte en jättepositiv känsla. Och det beror på att vi ger den här händelsen en speciell betydelse. Kanske tänker du att det här betyder nog att jag är ganska värdelös. Att jag är inte så bra på det här helt enkelt. Så lägger vi en speciell betydelse och det är stressande för oss. Eller så kanske vi tänker att jag bör nu byta riktning i mitt liv. Jag bör nog göra något annat istället. Jag är inte så bra på det här, den här uppgiften jag har fått. Jag kanske måste byta riktning i mitt liv. Och det är också en stressande tanke, eller hur? Eller så handlar det här om en annan person i ditt liv. Vad den ska tycka om mig, någon nära mig. Vad ska min fru eller min man eller min kompis tänka om mig när jag har misslyckats nu? Om de får reda på det kanske de blir besvikna eller arga på oss. Och det skapar också stress i våra liv. Så betydelsen vi lägger i en situation bestämmer hur stressade vi blir av den. Låt oss säga till exempel att du har smsat en vän. Och så går det några dagar och du har inte fått svar. Någonting som kanske har hänt. Och vare sig vi tänker på det eller inte, så ger vi det, den händelsen en betydelse. Vare sig vi tänker på det eller inte, så kommer vi automatiskt att ge den en betydelse. Och det behöver inte vara i ord som vi formulerar för oss själva, utan det sker automatiskt undermedvetet och en tanke som har registrerats i oss. Det här kanske betyder att den här personen inte gillar mig. att jag har gjort någonting som är fel, att jag har gjort någonting som de inte tycker om? Är det här ett sorts meddelande från dem till mig att de inte tycker om mig? Och så kanske vi söker tillbaka i våra tankar och funderar på vad är det som har hänt? Och så kommer vi fram till att ja, men det var nog där jag gjorde fel. Eller så kanske vi ger en ännu större betydelse. Vet du vad? Det här har faktiskt hänt mig förut några gånger. Att jag skickat sms och inte fått svar tillbaka. Folk kanske inte tycker om mig alls. Och sen kanske vi börjar få den här tanken som det som kallas för FOMO på engelska. Fear of missing out. Att man upplever att alla andra gör roligare saker än jag. Och jag får inte vara med. Eller så skulle det bara kunna betyda att den här personen har varit för upptagen för att hinna med och svara på ditt sms. Vilket antagligen är mer troligt. Många av oss blir så upptagna i våra egna liv att vi inte har tid med människor på det sättet vi skulle önska att vi hade. Och det är antagligen en mer trolig förklaring. Men stress är betydelsen eller värdet som vi ger till en speciell omständighet i våra liv. Det är min definition av stress. Och utifrån det som jag sagt om stress tänkte jag att jag skulle pröva någonting. Jag tror att det är ovanligt i predikningen i alla fall. Mitt i predikan. I psalm 139 och 23-24 står det: Rannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och här tror jag att en bättre översättning än vi har i våra svenska översättningar är den som många engelska har. Där det står att pröva mig, Gud, och känn mina oroliga tankar. Gud är alltså intresserad av att hjälpa oss att identifiera våra oroliga och stressiga tankar. Och frågan som jag vill ställa utifrån det här bibelordet är: vad har du historiskt, bakåt i tiden, tenderat att stressa mest över? Vad är det i ditt liv som får dig att stressas mest? Inte bara just nu, utan historiskt. Handlar det om prestationer i skolan eller på jobbet? Att klara av saker på ett bra sätt? Och här finns det såklart bra press. Bra stress. Och det handlar om att gör det här på ett bra sätt. Men du skulle kanske säga att nej, men i det här fallet så är det överdriven stress. Jag blir verkligen stressad över det här när jag inte klarar av saker på ett bra sätt. Det kan också gälla pengar. Pengar är absolut någonting som vi kan stressa över. Både bra och negativ stress. Det kan också handla om relationer. Jag blir väldigt stressad när det inte fungerar med andra människor. När andra människor tycker någonting om mig. När inte allting stämmer. När jag gör andra människor besvikna. Och fråga nummer två. För ofta när vi upplever sån här stress så kan vi känna av det i våra kroppar. Kom ihåg att det fanns en stark koppling mellan det mentala och det fysiska. Så min andra fråga är: var i din kropp brukar du känna av den här stressen? Jag tror att Gud har byggt oss på ett sånt sätt så att vår kropp kan tala om för oss när vi är fel ute. Det kan handla om att vi känner det i våra axlar, i nacken, i huvudvärk. Vi får svårt att sova. Ibland äter vi för lite, ibland äter vi för mycket. Olika sätt som vår kropp talar om för oss att det här är någonting som stör dig. Så det jag skulle vilja att vi gjorde, i den grad du känner dig bekväm med det: ta några minuter och samtala med någon som sitter bredvid dig och fundera på vad har historiskt vanligtvis fått dig att stressa mest och hur brukar du märka av det? Jag säger till om några minuter. Ja, hoppas det var ett intressant samtal du har med. Om jag någon gång ska predika så kan jag rekommendera det här, för det ger mycket tid att läsa igenom med egna anteckningar medan ni pratar. Men om du uppskattar det här så kan jag verkligen rekommendera cellgrupp. Där får man fler tillfällen att samtala om såna här frågor. Okej, utifrån det här samtalet då, så tänkte jag att vi nu skulle ta lite egen tid med detta utifrån psalm 139. Och då skulle jag vilja att du tog med den här tanken. Tänk på en situation eller omständighet som du brukar stressa mest över. Som du skulle kalla för, den här är speciellt kraftfull för mig. Ett område där du inte upplever bra stress utan dålig stress. Fånga tag i en sån omständighet och försök vara så specifik som möjligt. Handlar det om prestationer? Är det relationer det handlar om? Eller är det kollegor, nära och kära? Eller handlar det om något annat? Och eftersom vi sa att stress är värdet eller betydelsen vi lägger i en speciell händelse eller omständighet, så är det här frågan. Vad betyder den här omständigheten för dig? Vad betyder den för dig? Du har gett den, det som du brukar stressa över, en speciell betydelse. Och frågan är vilken? Och då kanske det handlar om någonting som påminner om de här tankarna. Antingen så handlar det om mig eller dig, mig själv. Jag är, och så kanske man fyller i de här påståenden. Det här betyder att jag är dålig. Det betyder att jag inte klarar av detta som jag håller på med. Eller så handlar det om din framtid. Jag kommer aldrig att lyckas. Jag kommer aldrig få uppleva frid på det här området. Jag kommer alltid att känna så här. Eller så handlar det om andra människor. Andra kommer aldrig att acceptera mig för den jag är. Kanske man känner. Så ger man den här händelsen en speciell betydelse. Och medan Emma spelar en sång, så ta tid och hjälp Gud och låt Gud få söka igenom dig och rannsaka dig och se på ditt oroliga hjärta.
Hjärta tyngs av krav och jag inte hör din röst, vill jag hålla fast vid dig.
En inbjudan till Gud. Hur kan vi få den frid med Gud som vi behöver? Steve Porter, som är en teolog och författare, har skrivit detta. Vi är skapade för att bli fyllda med Guds betydelse och Guds närhet. Du och jag, vi försöker i livet att ge en betydelse till olika situationer i livet och försöker förstå vad de betyder. Men du och jag är också först och främst skapade för att söka efter Guds betydelse och hans närvaro. Att hitta ställen där vi kan få kontakt med honom, höra från honom och få hans perspektiv på situationer i våra liv. Men mer än att bara få hans perspektiv, också bli omsluten eller omringad av den större meningen att allt kommer i slutändan att bli bra. För jag är med dig. Allt det som händer i våra liv formar oss till hans avbild. Eftersom Gud är överlåten till oss. Det är den här betydelsen som bör fylla alla andra betydelser i våra liv. Att Gud omfamnar dig, bär dig och leder dig genom allt som händer. Den betydelsen bör genomsyra alla andra betydelser vi lägger på situationer i våra liv. Efter den där sms:et som inte kommer tillbaka. Efter den där misslyckandet på jobbet eller i relationer. Med att ha det hus du har tänkt eller den kropp du har tänkt. Eller en viss händelse. Så vill du sätta en viss betydelse på det. Men först och främst bör vi gå till Gud och fråga. Vad sätter du för värde på det här? Vad ger du det här för betydelse? Och i sådana lägen har vi lätt som människor och tenderar att överdriva katastrofen för det som har hänt. Vi ställer oss gärna i den värsta situationen och skapar en stor stress. Men är det så Gud ser det? Nej, Gud är mitt i processen att föra ut ljus ur mörker och bära dig genom. Och för att det här ska vara möjligt så behöver vi söka Guds närhet. Vi behöver söka hans mening och hans närhet. Precis som vi just gjorde, ta tid med Gud och låta honom genomsöka oss och visa oss våra oroliga tankar och också höra hans perspektiv på våra liv. I Bibeln står det: tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. För Jesus, han hade en vana. Den här versen hittar vi inte någonstans i Bibeln där Jesus befann sig i ett visst stressigt, jobbigt läge. Utan det här var en vanlig dag för Jesus. Han gick upp på morgonen, tog sig tid och bad. Och om han behöver det, han som är Gud, hur mycket mer behöver inte vi ta den tiden då? Och ge utrymme för Gud. Vi behöver skapa utrymme i våra liv för att leva i den sanning som han har för oss. Och med tanke på hur mycket information vi pumpas om, både ganska mycket negativt, genom telefon, genom dator, genom tv, med negativa tankar som skapar stress. Hur mycket mer, jag tror nästan att vi lever i den tid som kanske mest behöver ta den här tiden med Gud. Jag vet att det här inte är lätt. Jag brottas med att ta den här tiden med Gud. Men du och jag behöver ta den här tiden. Och mitt tips i det här är att se över sitt schema. Var någonstans i mitt schema kan jag få plats med tid för Gud? Är du en morgonmänniska så kanske det är morgonen som gäller. Är du en kvällsmänniska så stäng av TV:n i 10 minuter. Det är det värt. Jag tror att vi behöver det i våra liv. Ester, min 3-åriga dotter, sa i veckan: pappa, visst vet jag någonting. Ja, det vet du. Du vet jättemycket. Hur menar du? Frågar jag. Hon svarade: men Molly sa att jag inte vet någonting. Molly, det är dottern till en kompis som är lite äldre, som tydligen hade sagt till henne att hon inte visste någonting. Och det hade satt sig i henne. Hon hade blivit på ett sätt stressad över det. Och då fick jag berätta för henne att vi älskar dig, Ester, och du vet mycket. Du har all tid i världen på dig att lära dig saker. Jag tror att du och jag behöver skapa det utrymmet i våra liv och höra samma sak från Gud och få hans perspektiv, precis som Ester fick höra vårt perspektiv, bara för att få rätt placering på det som händer. Det tror jag vi behöver skapa i våra liv. Och det var mina sommartankar om stress. Vi kommer att fortsätta i lovsång efter det här och att vara inför Gud. Och i den stunden får du gärna fortsätta låta Gud genomsöka ditt hjärta där du sitter. Men också få hans perspektiv på och lyssna in vad han tänker om det som händer i ditt liv. Kom ihåg att han bär dig och leder dig. Om det är något speciellt som dykt upp, en speciell tanke som du brottas med, så finns det förberedda förebedjare nere i hörnet som gärna ber för dig. Och finns du här som idag aldrig fått uppleva det här, den här friden som innebär att Gud ger dig ett löfte om att han vill vara med dig, han ska bära dig, så är det det bästa beslut man kan ta här idag. Vi fortsätter vara inför Gud.